Ja, tack för att jag får komma hit idag och predika. Det var några år sedan, ett antal år sedan, och det har ju hänt en hel del sedan dess. Det har det ju säkert gjort i församlingen, men jag tänker också ut över världen. Vi har haft en pandemi och jag tror inte, jag vet inte om den är slut än, eller ingen vet väl riktigt hur det här fortsätter. Vi hoppas ju att den är slut. Det pratas väldigt mycket och det finns väldigt mycket oro om klimatförändringar. Vi hör om det varje dag i stort sett på våra nyheter. Det känns som vårt samhälle är skörare på något sätt. Det som såg ut att vara så stabilt och att vi människor hade kontrollen över det, det verkar inte riktigt så längre. Och vi har byggt komplexa system som gör att vi knappt förstår det själva hur vi har byggt dem här nu. Så att det som man tycker skulle vara enkelt verkar svårt nu. Det vill säga, containrar finns på fel ställen i världen när man ska frakta. Och halvledare eller chips är det brist på plötsligt. Och bensin i Storbritannien, det hamstrar man. Det här har vi inte upplevt förut. Det känns som vi inte har kontrollen längre. Och folk blir oroliga. I media och filmindustrin, där pratas det om domedag. Predikningar som man höll kanske i kyrkorna förut, det har media tagit över nu och tagit tag i det. Och många mätningar har gjorts på att det finns så mycket mera psykisk ohälsa. Så det ser ut som ett sluttande plan. Och vad är grundfundamentet i samhället då? Vad vilar egentligen samhället på? Och vad kan vi känna är säkert och tryggt för oss? Nu ska jag säga så här. Jag funderar idag faktiskt på, ska jag ta slips eller ska jag inte? Men så bestämde jag mig för slipsen. Därför att de här som förmedlar bad news i tv-rutan klockan 7:30, klockan 9 och klockan 10 på 1:an, 2:an, 4:an, de sitter med slips. Och då tänkte jag att ja, men när jag förmedlar good news så måste det väl vara ännu mera högtid och fest. Att få tala om Jesus och de goda nyheterna, så tänkte jag sätta på mig slipsen. Jag har inte haft det på ett bra tag. Jag har saknat det faktiskt ibland. Men det var inte det som är grundfundamentet. Men en parentes. Jag tror att för många så är den här boken grundfundamentet. Det vi vilar på, en tro på Jesus Kristus och fullt ut en tro på den här Bibeln. Men sen är det faktiskt så att i alla kyrkor och inte i alla sammanhang tror man fullt ut på den här. Man tror på delar. Och väljer delar ur den som gör att plötsligt så har vi väldigt olika uppfattningar som kristna och i olika frågor. Därför att vi tror lite olika på den här Bibeln. Och det tänkte jag faktiskt ta upp lite idag. Hur olika vi tror och vad jag tror är bra att tro. Jag bejakar ju och det gör man ju normalt sett i pingstförsamlingar, så bejakar vi en övernaturlig Gud. En Gud som har kommit, och Jesus som kom till genom en jungfrufödsel, en uppståndelse, han gick på vattnet, han bröt mot många naturlagar, han var övernaturlig i sitt verk. Och så skulle det fortsätta med kristenheten, där under och helanden och profetiska tilltal som är övernaturligt alltihopa blir en naturlig del av församlingen. I dagens svenska kristna landskap så är inte det övernaturliga givet. I delar ibland, eller väldigt lite på vissa ställen. Och å ena sidan då så kallas det för att det man tror fullt ut på det här, det är bibeltro. Och sen längst ut på andra sidan finns det något man kallar för liberal teologi. Där man väljer då ut hur mycket man ska tro på det här. Och kanske inte tror så mycket på det övernaturliga. Sen finns det naturligtvis en skala mellan här. Om vi tar historiskt sett, på Jesu tid och framåt sen, ända fram till 1700-talet, så var det väldigt mycket bibeltro av de som kunde läsa Bibeln på den tiden. Man trodde ganska fast på det som stod här. Det som kom sen under 1700-talet, det var det vi kallar för upplysningstiden. Och upplysningstiden i samhället generellt då, den ifrågasatte den här boken. Den upplysningen var en förnuftsbaserad tid med ideal, alltså att förnuftet rådde och tron fick vika. Sen kom vi in på 1800-talet. Svenskar lärde sig att läsa och började kunna läsa boken själva och tyckte det stämde kanske inte riktigt det som sades från i kyrkorna. Och så började man hitta tillbaka in i bibeltron. Man läste det som det stod och trodde på ordet. Men sen smög det sig in lite i frikyrkorna också, som blev en resultat av den här förändringen. Lite att man trodde lite olika. Och bara som ett exempel, så här i stan så har vi en EFS-församling där borta. Men runt år 1900, någonstans där, så blev det en splittring inom EFS. Därför att det fanns en del som tyckte att ni tror ju inte tillräckligt på bibelordet, utan vi ska tro fullt ut på det. Och då blev det bibeltrogna vänner. Det är ELF, eller lutherska här borta då, som representerar det. Så redan där började det bryta i kristenheten och de frikyrkorna. Och så ser det ut idag också. Vidare i olika. Och idag är det faktiskt så att det här är inte givet i ett samfund att det här står vi för. Utan det kan svänga lite, och det svänger i församlingarna och kanske till och med i familjerna. Hur vi tror på det här. Jag vill bara ge den här bredden först. Själv står jag där. Jag tror fullt ut på Guds ord som finns skrivet i den här boken. Men vi ser då, och universiteten, de tog mera tag i det liberalteologiska, alltså det förnuftsbaserade. För det övernaturliga vill man inte forska på. Och det forskas alltså med historisk kritisk metod på Bibeln. Är den sann eller är den inte? Det är så universitetsvärlden ser ut. Och det här har gjort att vi går in i olika kyrkor och man tror olika och predikar olika från predikstolen. Olika varianter av bibelsyn. Sen har det utvecklats, som när pingströrelsen växte fram i början på 1900-talet, så bröt det och bände mycket, för det fanns många, även frikyrkor då, som inte var fullt ut bibeltroende, och då spände det och bröt. Och det var tuffa tider när det bröt fram, och det kanske är kvar delvis just på bibeltron. Men det blev också en del uttryck som myntades. Det sades bland annat så här: läs som det står skrivet, tro som det står skrivet, gör som det står skrivet, så får du som det står skrivet. Det var ett sånt där uttryckssätt. Ett annat var står det skrivet, frågar man sig. Låt skrift förklara skrift. En del av er känner igen de här uttrycken. Och att Jesus Kristus är nyckeln till förståelsen av Bibeln. Det är mötet med honom och Guds ande som Bibeln får liv. I ett bibelställe då, andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 16 och 17, så står det så här: att hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att Guds människan blir fullt färdig, väl utrustad för varje god gärning. Så bibelordet pekar på hela Bibeln och att den är utandad av Gud. Hur tror man då som en bibeltrogen? Hur kom den här till egentligen? Hur de som skrev det här? Ja, jag har inte en tro på att det var något mekaniskt, att Gud höll i pennan så att säga och skrev. Utan jag tror det var en kombination av den helige ande som verkade i den personen och också förstod vad Gud ville ha nedskrivit. Med den känsloliv som man hade och den person som man var, var det Guds ord i 100-procentigt samarbete. Och då blev det olika bibelböcker. Om man brukar säga då att på det sättet som jag tror, då är skriften ofelbar. Det låter konstigt, men det är en auktoritet också för tro och liv. Ibland kallar man det här för verbalinspirerat sätt. Men ofelbart, kan det verkligen vara möjligt? Ja, det tror de inte på andra sidan här. Nej, det finns mänskliga fel och brister i den. Men jag återkommer lite till det. Vi ska ta ett bibelställe till. Först i Thessalonikerbrevet 2:13 så står det så här: därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, alltså Guds ord, inte som människors ord utan så som det verkligen är, Guds ord som är verksam i er som tror. Så det här var Guds ord, sa man på den tiden, redan när Bibeln tecknades ner. Så ledord för den här synen då, det är ju att anden har varit med och inspirerat de här som har skrivit de olika böckerna, och det är ofelbart och det är en auktoritet för vår tro och liv. Och jag återkommer till vem som antagligen har förstått det här, som varför att det är på det sättet, det återkommer jag till. Men det är intressant det här då, att kan det verkligen vara så? Ja, och sen har vi det här profetiska. Idag så säger vi så här om det profetiska, att alla profetord ska prövas. Men sen står det faktiskt i Bibeln att det som skedde då på det här sättet med 100% samarbete människa och Gud. Så det som står nedskrivet här, så står det i andra Petrusbrevet så här i första kapitlet vers 20-21. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledd av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Det är vad som står i skriften. Idag ska vi pröva det som profeteras. Men så gällde det inte då i det som står här. Och det finns ett antal profetier som är uppfyllda, men det finns många kvar som inte är uppfyllda än. Och det är spännande läsning genom hela Bibeln, både gamla och nya testamentet. I den liberala synen då, så är det inte centrum på Gud, utan det är centrum på människan. Det är människan som avgör då vad som är Guds ord och vad som inte är det. Och det är klart att en människa kan tycka så här och en annan kan tycka så. Så kan det ju bli. Men det är liberal bibelsyn. Om man ifrågasätter då olika bitar, och framförallt det övernaturliga som finns här. Och jag tror jag kan nämna utan att någon blir allt för sårad, att det fanns en ärkebiskop, K.G. Hammar, som växte upp, tror jag, i den här kommunen, som var en väldigt liberal ärkebiskop. Så att han till och med fick komma inför deras nämnd, eller vad det heter för någonting. Han anmäldes, för frågan var om han var troende. Så långt gick det. Men han klarade sig i den nämnden. Inför Gud vet jag inte. Det får vi reda på en annan gång, när vi möter Gud själv. Men i ett annat tillfälle så var det ju så här att 2004, då var jag precis, hade jag precis börjat här som pastor, så hade OAS-rörelsen sin första konferens. Det var ju 2 år i rad, 2004 och 2005. Men 2004 så inträffade då det i ett av mötena här nere i kupolen, att det kom en profetia, och den var ungefär så här: att Gud varnar oss för att behandla Bibeln som en schweizerost, det vill säga med hål i. Att ta bort delar av Guds ord ska vi inte göra. Vi sätter oss inte över Guds ord, utan vi tillämpar alla delar. Ungefär så lät den här profetian. Och OAS-rörelsen är ju en bibeltrogen rörelse inom Svenska kyrkan. Det sägs också av de som har tittat på väckelser ut över världen: ingen väckelse utan bibeltro. Och att tro på den här fullt ut, ja, det den pingströrelse som växte fram runt 1900 och framåt, och andra karismatiska rörelser som, och samfund som tror fullt ut på det här, de brukar växa I Sverige vet vi att det är lite tufft för alla samfund. Men om man ser globalt, så idag så är pinskarismatiska rörelsen som började då runt 1900, det är 700 miljoner idag och fortsätter att växa. Man räknar med runt 800 2025. Men när vi släpper på bibeltron så händer någonting, även om det kan vara tufft i olika frågor som dyker upp. Hur ska vi tro här? Men gå till Bibeln. Och sen vet vi att det är svårt att hantera de här bitarna ibland. Och jag tänker nu på en sån som Ingemar Gustafsson, som jag fick förmånen att jobba ihop med, som hade varit äldst i många år, hade lång erfarenhet av de här svåra frågorna. Hur viktigt det var att ha med en person som varit med länge och som ville fortsätta så länge han såg och hörde i de här frågorna. Så vi sitter med en församlingsledning. Vad säger Bibeln i den här frågan? Det här problemet som har dykt upp hos någon i församlingen eller mellan några eller vad det kan vara. Oerhört viktigt, och jag är tacksam för att jag fick arbeta tillsammans med honom under hans liv. Men jag ska ta ett par andra exempel på hur det här kan se ut. Vad är det egentligen man funderar på? Ja, men ta en sån här sak som är lite svår, som ligger någonstans mellan här. Och ni vet, många av er känner igen julevangeliet. Där det står att Quirinius var landshövding över Syrien. I en del översättningar står det att han var ståthållare eller styrde. Då finns det en utombiblisk författare som heter Josefus, som under den tiden hade tecknat ner alla landshövdingar i Syrien. Mellan vilka årtal de verkade som landshövding. Och Quirinius, han var inte landshövding när Jesus föddes enligt hans förteckning, utan han var något senare. Den här historisk kritiska forskningen säger då, Bibeln har fel. Ni ser ju förteckningen. Men jag säger så här, varför är den boken bättre? Är den bättre kontrollerad än Bibeln då? Är Josefus förteckning säkrare? Hur har man säkrat den? Nu är det funderingar på om det kunde ha varit så här. Så att båda egentligen har rätt. Att den ordinarie landshövdingen, han höll på att jobba på att slå ner ett uppror i norra Syrien. Och då satte han in vice landshövding som var Quirinius under en kortare period. Sen försvann väl han och så blev Quirinius ordinarie. Så det finns många sådana här förklaringar som kan dyka upp sen som visar att ja, men Bibeln hade ju rätt. En annan sån här sak som jag såg i tidningen nu för några veckor sedan. Det var att forskarna hade hittat då, jag läste det här i slutet på september, 28 september läste jag i en av de kristna tidningarna, att forskarna hade hittat en meteorit som hade slått ner i Döda havet ungefär 1600 år före Kristus. Den var rejält stor. Man vet att Jeriko till exempel under en period var delvis ödelagt innan den byggdes upp igen. Och Jeriko ligger ju inte speciellt långt norr om Döda havet. Och det fanns någon annan stad som också hade förstörts ungefär då, och Sodom. Och då kommer ju frågan så här. En del som har läst om Abraham och Lot, de levde ungefär då 1600 före Kristus. Och så delade de på sig, för de hade så mycket djur så de kunde inte vara på samma ställe. Och så sa Abraham, välj du Lot, det område du vill ha. Och så valde Lot ett område nere vid Döda havet. Sen hände ju saker i Sodom och Gomorra. Och det var syndigt och eländigt. Och Gud sa till Lot att lämna här. Och då lämnade han med barn och familj. Och Gud sa till dem, vänd er inte om. Men Lots hustru gjorde det. Och vad det betyder, om hon gick tillbaka en bit eller inte, vet jag inte. Men hon blev en saltstod. Och i samband med den här meteoriten så spreds det oerhört mycket salt runt om. Därför att det är så, ja, en och annan kanske har badat i Döda havet. Och att försöka dyka, det ska man ju inte göra med tanke på allt salt. Men om man försöker så är det väldigt svårt, tror jag. För det är så salt så man kommer ju inte ner. Kan det vara så att saltet sprutade upp i luften, Lots hustru vände tillbaka och så dränkte det henne i detta. Hon blev en saltstod. Det finns inga färdiga bevis, stod det i artikeln, att det var så. Men det finns en tänkbar förklaring. Och det, gång på gång så ser man de här mönstren. Att ja, men Bibeln hade ju rätt. Så jag tror att du med god tillförsikt kan tro på den här boken fullt ut. Det har ifrågasatts om Daniel verkligen skrev Daniels bok. Den borde väl ha skrivits långt senare. För vem kan profetera så precis som Daniel gjorde? Ja, men det var ju inte han. Han fick det från Gud. De här profetierna. Och Gud har ju insikt i vad som händer framåt. Inte bara nu, utan han vet vad som kommer. Och han gav detta till Daniel. Och profetierna föll in väldigt exakt sen. Jona bok. Ja, men ingen kan väl vara 3 dygn i en fisk. Det måste vara en myt eller en liknelse som den boken berättar om. Men Jesus själv, han talar om den här fisken och de här 3 dygnen i Matteus 12. Han trodde fullt ut tydligen på detta. Och det var även när det gällde Daniel så refererar han till Daniels bok. Där det står att när ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, står på helig plats, läsaren bör förstå det rätt, står det, säger Jesus i Matteus 24. Så att han refererar till Daniel, han refererar till Jona. Och jag tror att om vi tror på Jesus, så tror vi inte att han stod och ljög. Så här kan vi fortsätta. Det finns många sådana exempel, men jag tror att du förstår att den här boken, den föder något i ditt hjärta när du läser den. Det händer något, för det är Guds ord. Och jag tror att den onde, som jag var inne på, det är en som har förstått det här, och det är den onde. Han fattar att det här är farligt för människor att läsa. Så han vill ju inte att vi ska läsa den här boken. Han har ju land efter land försökt utrota de här böckerna. Så forna Sovjetunionen så var det ju inte tillåtet att ha biblar, utan det smugglades in. Jag har själv varit med och smugglat. Jag har alltså gjort lagbrott. Men jag trodde mer att det var en god gärning. Men hur som helst, jag var i Moldavien 2008 och det var ju den här församlingen som skickade ut. Så vi började ett missionsarbete i Moldavien. Där träffade jag en man. Jag tror han heter Peter Borsch. Och den här mannen, jag hade läst om honom och jag stod och pratade med honom om det här. Och det stämde ju det jag hade läst då. Under Sovjetunionen, det var förbjudet då att trycka eller distribuera biblar i Moldavien, precis som i många andra öststatsländer. Vad han gjorde då, han startade ett hemligt tryckeri och så tryckte han biblar. Nu var ju problemet, hur skulle han distribuera de här? Och då gjorde han så att, för det var vägspärrar med jämna mellanrum inne i Moldavien och kontroll av bilarna. Då gjorde han så att han satte sina barn i baksätet. Han först la in en massa biblar under baksätet, så satte han barnen i baksätet. Och när det kom en vägspärr, då sa han till sina barn att de skulle låtsas att sova. Och det gjorde de då. Och då ville ju inte de här i vägspärren väcka upp barn för att titta under baksätet. Och på det sättet så fick han spridning på litteraturen. Han åkte fast sen. Han fick 6 års fängelse. Men när jag träffade honom så var han ju fri igen då. För då hade ju hela systemet rasat. Men vi ser hur den onde försöker att spärra. Guds ord är farligt för den som inte vill att det sprids. Men för oss är det ju en källa till en uppbyggelse i våra liv. Att uppskatta det som står här. Man kan säga så här att en bibeltrogen människa, då tror du på hela Bibeln. Du tror på Fadern, du tror på Sonen Jesus och den helige Ande. Det övernaturliga finns som en del i det här. Liberalt, där talar man ofta mer om Gud. Lite mer sällan om Jesus. Det beror på var man är lite. Och ännu mindre om den helige Ande. Och det är därför tror jag som man kan ha också interreligiösa mässor. För då, om det bara är Gud, ja men vi har väl samma Gud. Men Jesus sa att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det är nyckeln i kristendomen. Och det är vår Gud som har en sådan son. Och han är kärleksfull, han är god. Och för att återkoppla till den här oron som jag nämnde i början, som hela samhället har idag. Mår lite dåligt, klimatångest pratar man om och så vidare. Så om du har Guds ord och litar på det, då står det så här i Johannes 14:27, som Jesus då uttalat. Frid lämnar jag åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Jesus, han ersätter då oro och ångest med frid. Vad han gör också, det är ju att vi har ett hopp. Att om det går dåligt i den här världen så har vi ett hopp in i evigheten. Att få vara tillsammans med honom. Och jag såg den här skylten nu gör jag reklam här för det som händer i november. Om ett hopp, står det. Ni har en kampanj som, jag ser inte exakt orden för det här ifrån, men det finns hopp. Det finns hopp. Det finns hopp för var och en av er som sitter här. Och du har Guds ord på att du kan lämna det tunga du har. Lägg det på honom, säger han i Filipperbrevet 4. Han tar hand om det. Det kanske inte försvinner. Men du behöver inte bära det tunga, oron eller vad det är. Han tar hand om det. Du kan bara knäppa dina händer och be om detta. Så Jesus är nummer ett för dig i ditt liv. Och sen kan du ta del i relationen med honom på det här sättet. Och så att han ger dig frid och han ger ett hopp. Det finns hopp. Tack Jesus för att vi får tala om ditt ord och ditt ofelbara ord som står sig genom alla tider. Tack för att vi får tro på det. Tack för att jag hoppas att var och en tror på det fullt ut. Och tack Jesus för att vi också får ha dop den här söndagen. Och också en minnesstund, parentation runt Ingemar. Hela livet. Någon går in i evigheten. Några går in i relationen med dig. Men tack för att vi får vara en församling som täcker ända från födseln till graven och har ett hopp om evigheten. I Jesu namn. Amen.